Ja, jag satt mig i Helene Blads bil. Hon är läkare och på väg till jobbet. Det som är lite speciellt är att hon har en kikare på sina glasögon. Ofta kör hon med GPS på, men idag har hon stängt av den. Det är för att hon kör en bekant väg till jobbet och för intervjuns skull vill hon visa hur hon använder kikaren. BTS som den kallas. Det är förkortning för Bioptic Telescopic System.
Alltså, konsten med det här är ju att du ska titta i den här kikaren när du behöver. Om du ser en skylt men jag ser inte exakt vad som står på skylten, då tar du BTS-en. Men när jag kommer tillräckligt nära skylten så ser jag egentligen utan den här kikadelen. Du har ju glasögonen på, men så har du den här kikadelen på höger öga som man ska titta lite snabbt i. Då bara knicka med huvudet i situationen som man känner att nu behöver jag se lite längre, alltså i tid längre vad som händer. Till exempel vad det är för färg på ljusen, är det rött eller grönt?
Ja, men det motsvarar, är det ungefär motsvarande att lägga en blick i backspegeln?
Ja,
så
kanske sådär, precis. Det tar ju bara någon sekund.
I Sverige är hon först eftersom hon tog sitt körkort i Nederländerna. Och genom EU så är nu de här körkorten godkända sedan 5 år tillbaka. I USA så började Kalifornien utfärda körkort med kikare i början av 1970-talet. Det blev gradvis fler och idag är det över 30 amerikanska stater som tillåter sådana körkort.
Ja, nu rullar vi iväg här.
Ja, för det mesta brukar jag ha på GPS, men nu tänkte jag att jag inte skulle ha det för att jag skulle köra med... Kikaren heter då Bioptic eller BTS.
Ja, BTS.
Ja, precis. Och... Alltså jag tog ju körkort 2014, men jag kanske började mina körlektioner redan 2011.
Det var ju alltså i Holland.
Ja, det var i Holland.
Där är det ändå ganska vanligt med BTS.
Vanligt och vanligt. Man har den möjligheten om man har nedsatt. Det var väldigt dåligt sikt här.
Ungefär 1000 personer om året blir av med sitt körkort på grund av synfältsbortfall. Men i en utredning som just blev klar och lämnades till regeringen så pekar studier som Väg- och trafikforskningsinstitutet VTI har gjort på att så många som 2/3 av de som har synfältsbortfall skulle kunna klara ett körkortsprov på att de har tillräcklig förmåga för att köra bil. Men i Sverige kan man inte avlägga körkortsprov med såna här hjälpmedel och det finns ingen möjlighet att visa att man har tillräcklig förmåga att köra. Här är det istället baserat helt på medicinsk bedömning, ibland av läkare som inte ens träffat personen. Nu har en utredning precis blivit klar som föreslår att man ska kunna göra ett förarprov för att få behålla sitt vanliga körkort om man till exempel har en förvärvad synnedsättning som begränsar synfältet. I både Danmark och Norge finns sådana prover som komplement till synfältsmätning. För Helene Blads del är det annorlunda. Hon trodde först att hon inte skulle kunna köra bil eftersom hon har haft nedsatt syn ända sedan hon var barn.
Vad skulle jag säga? Jag fick mässlingar när jag var 4,5 år med komplikationer och jag var ganska sjuk då. Fick hjärnhinneinflammation och efter den episoden så fick jag då nedsatt syn. Mm. Jag var ju så liten, 4,5 år, så att jag kommer nog inte ihåg riktigt hur jag såg när jag såg bra. Så att jag, så att jag har anpassat, kan man säga, mitt liv efter den synen som jag har. Och kanske också nonchalerat den och inte velat acceptera till fullo att jag har den nedsättningen, utan vill leva ett så normalt liv som möjligt, och vilket jag gör. Och
du jobbar och kör bil nu.
Och ge mig in på de här olika utmaningar, vilket det är, och hoppas att jag klarar dem. Vissa klarar ju bättre och andra kanske mindre bra, så att säga. Och jag vet ju liksom min begränsning också.
Under vår bilfärd lägger Helene märke till också detaljer i vägbanan, vägskyltar och annat som vilken annan van bilförare som helst. Och när hon behöver ökad skärpa för att kunna se längre fram så tittar hon genom kikarlinsen som hon har tränat på under många år. Vid ett tillfälle på resan får hon sakta in för att något ligger på vägen. Och det visar sig vara en meterlång pinne i metall som hon lugnt kan navigera förbi.
Att det finns ändå en dröm att man ska kunna köra bil. Och då tog jag reda på vem det var i Amsterdam och kontaktade honom. Men den resan har ju varit också väldigt lång. Och sen, jag vet, första lektionen så kom han med sin bil så här. Och så sa han, ja men sätt dig på förarsätet. Så säger han, ja men du, jag tror inte du förstår. Så jag har aldrig kört bil, jag vet inte ens hur man gör. Nej men sätt dig, jag gasar bara om så du håller i ratten. Okej, tänkte jag, jag sätter mig där, jag gör som han säger. Så första lektionen, det var verkligen en utmaning och det var väldigt kul. För han hade ju dubbelkommando och jag, styrde bara med ratten egentligen. Och fick känna på hur det var att sitta bakom ratten. Och han var ju liksom väldigt pedagogisk på det sättet. Det har varit dels en utmaning att lära, alltså bara den här tekniken att köra bil. Men också det här att hantera BTSen. Du måste göra två saker.
Ja, vill du berätta lite om hur det där funkar?
Ja, alltså det här att köra bil, det är bara den. Det var en stor pärs så att säga. Och jag tyckte det var jätteläskigt att åka ut på motorvägen.
Inuti bilen finns det också sensorer på båda sidor som signalerar när en annan bil befinner sig i den så kallat döda vinkeln, alltså utanför vanligt synhåll. Det är inget specialutvecklat hjälpmedel utan ett vanligt tillval till bilen, berättar Helen.
Ja, men jag vill ju ha en bil med de här sensorerna så att det skulle vara så säkert som möjligt.
Ja.
Man vill inte missa någonting när man är i trafiken. Mm. Men vad skulle jag säga? Just att jag tyckte att det var läskigt att sitta på, eller börja och åka på motorvägar där det gick jättesnabbt. Men sen så ringde han mig och så sa, ja, men ska vi inte fortsätta med körlektionerna? Så frågade jag verkligen, är det här realistiskt att jag kommer att klara det här? Ja, sa han, det tycker jag. Ja, för om det inte är realistiskt så får du ju säga det. För då är det ingen idé att jag fortsätter med de här körlektionerna. För det kostar ju en del att ta dem där. Jag tog ju massor, jag kommer inte ens ihåg hur många jag tog. Men säkert 40-50 stycken, om inte mer. 60-70 kanske. Så då fortsatte jag att köra och sen så klarar jag inte den första uppkörningen, men sen så klarar jag den andra uppkörningen.
Just det.
Och sen så flyttade jag till Sverige och då hade jag mitt holländska körkort.
Mm.
Och då var det en stor pers att få den till det svenska körkortet. Det fanns inte några nationella koder. Det här var 2014.
2017 kom det internationella koder och då kunde de holländska nationella koderna för körkort översättas. Först då kunde Helen få ett svenskt körkort. Innan dess hade hon kört på det holländska. Men det finns fortfarande villkor som begränsar henne.
Körkortet är begränsat att du måste ha en automatbil. Alltså en vanlig växelbil, det kör inte jag.
Nej.
Och sen så måste man köra under dagtid då. I mörker.
I Holland där kan man göra ett körkortsprov för mörkerkörning efter ett år med vanligt körkort. Och det funderar hon på att göra. Men det vore mycket mer praktiskt om det också blev tillåtet att göra det i Sverige, säger Helen Blad som avslutning innan vi rullar in och parkerar i garaget under hennes arbetsplats.
I Sverige så har de ju inte den. Alltså, de har ju ingen utbildning när det gäller BTS. De vet inte ens vad det är för någonting. Jag har ju ansökt om att få byta och få köra i mörker.
Mm.
Men jag har ju fått avslag för det.
Just det, du har ansökt om att få göra det i Sverige.
Ja, i Sverige.
Men så i Holland skulle du få
göra det. Ja, så nu håller jag på att sondera terrängen och se vad det finns. Om jag skulle kunna köra upp där i mörker då.
Ja.
Men det är ganska omständigt för att jag bor ju här. Jag bor ju inte i Holland längre. Tidigare bodde jag i Holland. Då var det lättare.
Ja. Men vad skulle det betyda för dig att inte behöva anpassa dig efter om det är mörkt eller ljust ute när du kör?
Ja, det skulle ju vara en stor mindre begränsning. Särskilt under vintertid då det blir mörkt så tidigt.
Mm.
Att man inte behöver hålla de här tiderna, att du kan vara ute på vägarna även om det är mörkt. Nu börjar det bli mörkt vid 4-5 redan, så det är ju ganska tidigt.
Ja.
Men svenska systemet upplever jag ganska rigid alltså.
Ja.
Och jag hoppas att Sverige också kommer att öppna upp. I Sverige så måste man utbilda lärare som kan ge körlektion med PTS och ge möjligheten till de som har nedsatt syn om du skulle kunna gå och köra med PTS.
Just det.
Jag vet inte, han har ju säkert haft den på näsan så att han vet vad det innebär. Men alltså han utbildar ju att du ska köra säkert i trafiken.
Ja.
Men han utbildar ju alla olika slags handikapp. Han har ju massor så att man kan ändra rattar och pedaler och allting.
Mm.
Så att framförallt med de som behöver anpassningar kör han, eller liksom, vad heter det, utbildar han.
Ja.
Och då är BTS också en slags anpassning.
Jo.
Ja. Så att... Men det måste ju finnas sådana körlärare i Sverige också som... Man kan ju åka i anpassad bil. Så att det bara... Nu ska vi se, här är det lite tråkigt.
Mm, det är lite tajt. Väldigt tajt.
Mm. Så.
Ja, men tack för säker körning.
Ja, varsågod.